Det är fredagen den 31 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Det berättas att när skaparen väl dragit sig tillbaka och överlämnat världen åt dem som var kvar där, så togs herraväldet upp av han som var och är äldst av alla. Han som är herre över himmelen, dagsljusets skapare och fader till allt som var. Och vid hans sida fanns redan från början hon som härskade över jorden, modern till allt som blev. Och i dessa två förenades himlen och jorden och därav är allt annat sprunget. Deras avkomma är, som alla människor vet, tre. Två av dem var bröder, samfödda och för alltid förenade när de på varsin häst skrider över himmelen mellan eviga stjärnor. Den tredje, en dotter, hon som härskar över gryningsljuset och solens första strålar. De två som skapade de tre. Så skulle det ha varit. Men han som var himmelens herre och fader till alla nöjde sig inte med den som fanns vid hans sida. I lönndom gick han till den som få berättelser nämner och som bara de visaste, järvaste eller kanske galnaste av människorna senare skulle söka kunskap om. Om henne är inte mycket känt. Hon tillhör inte himlen men inte heller jorden. Hon tillhörde och tillhör det som fanns däremellan. Det som varken var eller inte var. Inte dagen, men inte heller natten. Den halva världen var hennes. Och skymningen hennes tid. Då när solens ljus inte längre är klart och obrutet utan tar färg från jorden och markerna och blir brunt och dunkelt och mörkgult som slammet som floderna river med sig från sina bankar och för ut mot havet. I hemlighet möttes de och av deras förening avlades allt det som inte skulle vara, men ändå blev. Dolt för alla på jorden och i himlen födde hon sin avkomma och i skuggorna fostrade hon den. Om den avkomman berättas få sagor och ingen av dem berättar allt. Men det som blev känt är att den var lika fasansfull som månghövdad och här föddes allt det som lever i skam, i mörker och förtvivlan. Allt det som vänt sig bort från ljuset. Och som härskare över dessa avkommor sattes en konung vars namn inte är känt. Men som också han tar färg av skymningens ljus när solen inte längre är klar utan blandas med jordens skuggor och kvällningens dunkel. När himmelens fader såg vad hans gärning givit upphov till ångrade han sig och han förtvivlades. Han försökte krossa avkommans bo och försköt henne som fötten. Men hon flydde och gömde undan dessa hans otros barn från honom. Och ur detta himmelens svek mot jorden skulle också all olycka stamma. Långt senare skapades människorna och förökade sig talrikt och befolkade världen. De såg mot dagen och solens ljus och tackade dess herre. Och när jorden närde dem prisade de henne som var dess härskarinna. Vid gryningens första strålar mindes de den enfödda dottern och i fara och flykt, eller för jaktens lycka, bad människorna de samfödda sönerna om hjälp. De skapade avbilder till alla dessa och samlades och sjöng deras lov. Men bland människorna fanns också de som lockades av de gömda sagorna, om svekets barn och otrons avkomma, som riktade sina löften och tro till dessa och som med hemlighet helgade dem. De människorna var aldrig flertalet, men de skulle heller aldrig saknas. Så blev det så att det bland människorna alltid skulle finnas, alltid i utkanten och alltid i skuggan, lönnliga helgedomar och kultplatser riktade åt henne och hennes värld, som både var och inte var, den värld som är till hälften av varje, skymningens värld. I varje tid och på varje plats har spåren funnits. De som vill veta har kunnat göra det. De flesta av oss har avsvort oss den kunskapen. Men fråga någon som ibland verkar i skuggornas närhet så kommer ni att få bekräftelse. Fråga sjuksystrarna eller läkarna om de där såren som aldrig riktigt kan förklaras. Fråga lärarna om de där barnen som ibland bara saknas. Fråga reporterna om det där som aldrig blir publicerat. Fråga deras redaktörer om de där samtalen. Fråga domarna om det som bara antyddes vid rättegången. Fråga åklagarna om det som aldrig blev riktigt utrett. Fråga fältassistenterna. Fråga socialarbetarna. Fråga forensikerna om de där spåren på brottsplatsen som alltid återkommer. Fråga fastighetsbolagen om varför vissa platser inte lämpar sig för exploatering. Fråga lantbrukaren om de där skadorna på boskapen efter mörka nätter. Fråga klottersanerarna om de där tecknen som alltid verkar komma igen, hur ofta man ens skurar bort dem. Fråga handläggarna om varför kommunen aldrig röjt upp den där tomten. Fråga förläggarna varför Astrid Lindgrens sista bok aldrig gavs ut. Fråga banktjänstemännen om de där särskilda nummerserien bland bankfacken. Ja, för fan, fråga de där coola grabbarna med hamburgerkedjan. Då där med svarta gummihandskar och menyn på en griffeltavla. Fråga dem varför majon alltid spricker och köttet alltid ruttnar när de öppnar en restaurang på fel ställe. Ja, fråga dig själv. nog vet också du vad jag pratar om. Jag tror du gör det. Jag tror också du vet att vi just vid den här tiden på året, när mörkret och förruttnelsen och fukten präglar såväl himmel som jord. Ja, just vid den här tiden, då är det en del människor, aldrig ett flertal, men heller aldrig inga alls, som blir som mest ivriga att söka sig till varandra. Och är vi riktigt tysta kan man ibland höra deras böner och lovsånger, som isande tjut i nattens vindar. Är vi riktigt uppmärksamma kan vi sena kvällar i ögonvrån ana de flackande lågorna från deras möten. Är vi riktigt hågade kan vi förnimma lukten från deras gömda kultplatser. Den av kvävda skrik, oset från det gula svavlet och stanken av det levrade blodet. Det där som återstår i de avbrända glänterna, där brottsplatsundersökarna efteråt ska skaka på huvudet och förundersökningsledaren, för Gud vet vilken gång i ordningen, ska kryssa i rutan för brott kan ej styrkas. Och öppnar vi verkligen våra sinnen, också de som når längre än hörseln och synen, går bortom smaken, lukten och känslan, kan vi i det innersta av det drömlandskap vi alla fötts med uppfatta en strimma av denna skymningsvärlds sanna natur. Ja, det sker faktiskt ibland. Men sekunden efteråt vaknar vi i allmänhet. Och sedan dröjer det. Sedan dröjer det innan vi förmår sluta munnen igen. För trots att vi vill, kommer vi inte på mycket länge kunna sluta skrika. Några som inte alls ska ge skri, utan tvärtom står mig bi genom att tala så lugnt de förmår, säsongen till trots. Det är tre kollegor till mig. De heter Peter Wemblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Ni är så välkomna.
Tack.
Äntligen.
Tack.
Det här var jätteruskigt.
Är det Paulina bus eller godis?
Du har ju skrivit en skräckhistoria förut.
Ja.
Som har...
Var det här otäckt, tycker du?
Det var superotäckt.
Och det är bara början?
Ja. Ja. Men det är inte lika otäckt som den andra som du... Var gick det någonstans i radion?
Ja, radion. Ja. Du, jag försökte ju skapa lite Halloween-känsla. Jag glömde ficklampan under hakan, Mattias. Mattias, du är ju utklädd till nyliberal. Har du varit nere i matsalen och skrämt Aftonbladets kulturskribenter?
Nej, det brukar jag göra på deras fester.
Ja, just det. Du, Peter, vi är ju för gamla för att ha firat Halloween som barn. Om vi skulle fira det nu, ska vi gå hem till Magdalena Andersson utklädd till en högkonjunktur lagom till valet?
Det tycker jag låter som en jättebra idé.
Eller valfri folkpartist utklädd till 4%-spärren. Ja, Paulina, du är ute igen.
Jag är ute igen.
Ja, frigång, arbetsträning. Det gäller att ta det steg för steg, som de säger.
Exakt. Jag vill ju inte, ni får ju inte fira Halloween för mig.
Nej.
Jag brukar ta upp det varje år.
Just det. Vi ska fira, jag tänkte, det är faktiskt min nästa replik, att det är allhelgonadagen imorgon. Ja. Aldrig är väl den svenska hösten så vacker som när ljusen fyller kyrkogården.
Ja, och det får man inte hålla på att förstöra med Halloween.
Nej, men det har vi ju Halloween idag. Bus idag, ljus imorgon.
Mm, men det funkar ju inte så i verkligheten. I verkligheten så lägger folk upp liksom skelettskrämselgrejer.
Mm, lätt mexikansk sådär.
Nej, dåligt.
Vet ni att det här tända ljus på gravar, det är en ganska ny tradition. Vi talar 1900-tal när det spreds utanför Stockholm. Min mormor, hon hävdade till sin död för några år sedan att det var på julafton man skulle gå och tända ljus.
Och det är ju ingen svensk tradition från början.
Nej, det vet du att kristendomen kom ut?
Det kom från Tyskland.
Ja, från Hamburg-Bremen. Ja, sen är det dessutom Alla helgons dag imorgon. Den sammanfaller med allhelgonadagen i år. Det är inte allting. Ja, Peter, allhelgona, Halloween på Gotland, firar man?
Det låter som att Gotland liksom inte är en del av Sverige.
Nej, men vad gör ni? Ni tar lite salmbär och tänder ljus inuti dem, eller?
Precis så gör vi.
Ja. Mattias, är vi färdiga med uppsnacket?
Det avgör väl du.
Ja, jag tycker vi är det, eller vad säger du, Peter?
Ja.
Ja, då drar vi igång. Och då ska vi börja i Sörmland faktiskt, på många sätt spökligt landskap. Tänk bara på Hågaflickan och hennes frusna uppenbarelse vintern 1942. Inte långt därifrån ligger ju Harpsund, den svenska statsministerns rekreationsbostad, vårt Camp David om ni så vill, och föremål för en av veckans stora nyheter. För det var ju Aftonbladet som i veckan kunde berätta att Ulf Kristersson och hans familj använt Harpsund för saker som inte anses ligga inom området för statsministerrekreation, i alla fall har detta påståtts. Bland annat har hans dotter och hennes studentförening haft en fest där, eller kick-off hette det. Det här skedde för 2 år sedan, sommaren 2023. Peter, du har ju både skrivit om det här och pratat i radio. Vi börjar med dig. Vad tänker du om den här nyheten och den kritik som du har väckt mot Kristersson? Är den motiverad?
Jag tycker verkligen inte att det här är en stor sak. Det kan jag börja med att säga. Men med det sagt så... förstår jag en del av kritiken.
Okej.
Och jag tror att jag kan, och jag tänker så här, man måste inte vara ledarskribent på Aftonbladet för att känna en viss skepsis inför det som vi, som Aftonbladet berättade om. Men jag tänker så här, så jag tror att av de bilder som publicerades i sociala medier av den här studentföreningen, så tror jag att de flesta har reagerat känslomässigt i alla fall mest på den bilden när det sitter ett gäng studenter i Harpsundsekan.
Mm. Jag ska citera det från vårt redaktionsmöte. Jag vill inte se några bag-in-box-studenter ro omkring i Harpsundsekan.
Nej, precis så.
Ja. Eller, och du känner så genuint som, alltså?
Ja, men det är en sån känslomässig reaktion.
Ja.
Ja, men, och jag försökte sätta ord på det här då i en text. Och jag tror att det handlar om att liksom Harpsundsekan är ju inte, det är inte vilken roddbåt som helst. Det är ju inte bara en båt. Utan det är ju en symbol. Det är liksom en gemensam referenspunkt. Alltså för de många i Sverige. Ja, så en del av kulturarvet helt enkelt.
Mm.
Och ett kulturarv måste ju förvaltas. Det måste liksom förvaltas med en stort mått av ansvar och takt och ton.
Okej.
Och jag tror att det är det som många då känner en liksom instinktiv känslomässigt mot, liksom en skepsis till när man ser den här bilden. Så att jag är inte så intresserad av liksom formalien, så här, får Ulf Kristerssons döttrar bjuda in kompisar och allt det där, utan jag tycker att det är mer i hur, vad det utstrålar.
Ja, men jag förstår. Vi tar det vidare till nästa. Peter säger att det här är ingen jättestor grej. Jag har väl inte gjort formalia av det, men det känns fel. Paulina, håller du med?
Vi var ju lite delade på redaktionen. Peter och jag har väl samma linje där. Att det är, vi pratade om det här med kulturkanon. Att Harpsundsekan är, även om den inte formellt ingår i kulturkanon, så är det här ett gemensamt arv. Harpsund är en del av det svenska kulturarvet, och det ska man förvalta med stor respekt för att där på det sättet. Och sen så huruvida det är rätt eller fel i formell juridisk mening, det hör inte riktigt dit.
Okay.
Sen så kan man liksom vidga det här perspektivet till att säga att jag tror att de flesta människor känner när de får en inbjudan till Harpsund till exempel, att de är med om någonting väldigt stort. Att de, Håkan Boström har en väldigt bra tanke om det här i Göteborgsposten också, att det, jag kan inte citera honom nu för jag minns inte exakt vad han skrev, men att man kan känna att man befinner sig i tacksamhetsskuld mot någon som har gjort den tjänsten, att man liksom blivit inbjuden, man har blivit förärad det här, och då kanske man vill ge någonting tillbaka. Alltså, det är så väldigt lätt att det här är liksom maktens symboler. När man låter människor i sin närhet, människor med koppling till den egna familjen, ta del av maktens symboler på det här sättet, då ska man vara väldigt, väldigt försiktig helt enkelt.
Okay.
Det är ett kapital man rör sig med.
Du är också lite diffus med känslomässigt, men jag fattar vad du menar.
Nej, jag vet inte om jag är känslomässigt, det tror jag inte. Men,
nej, men du gör förstår.
Nej, men vördnad är inför det gemensamma. Mm. Och avstånd och inte blanda in familjen i saker som man gör, som är ett kapital, ett maktkapital helt enkelt.
Men då verkar du och Peter vara överens om att det här var inte riktigt bra att det blev så här. Mattias, vad tänker du?
Nej, jag har väl svårt att, alltså, jag kan förstå att man ser det så, men jag tycker att det är lite ogint och också att läsa in någonting som jag inte alls är säker att de här ungdomarna som fick komma dit kände.
Mm.
Och jag har väl en bekännelse att göra så här lite senare.
Du var också runt omkring.
Ja, nej, men lite grann så här. När jag jobbade i riksdagen som politisk tjänsteman. Riksdagen har ju en väldigt fin bastu och pool.
Mm.
Och vid ett tillfälle gjorde jag helt enkelt så att jag bjöd in ett antal Karlskrona-polare till denna pool och till denna bastu. För en glad kväll. Och det var ju någonting som i stunden säkert framstod som rätt vanbördigt.
Fick man göra det rent?
Nej, förstås
nej.
Inte. Men det borde vara preskriberat nu. Och det blev en kul kväll, kan säkert ha framstått som vanvördigt i stunden. Jag har förstås svårt att försvara det rent principiellt kanske, men det blev ett ganska fint minne. Mm. Och jag skulle nästan liksom sådär säga att liksom får man den chansen, naturligtvis med ansvar och sådär, så kan jag förstå om man tar den. Jag tror att de som var med där också fick den känslan, wow, jag har varit där.
Och det ska vi bjuda på, kanske?
Generaliseringen där är att jag tror inte alls att bara för att det ser lite kackigt ut på bild så behöver det vara någonting nedvärderande och liksom någonting som inte leder till respekt för institutionerna och sådär, utan just att man får en inblick, att man kunnat vara där. Det är den ena poängen. Den andra är också att det är familjeliv och annat, det är privat, man har roligt och sån här. Jag tror att det är en viktig del av att kunna ha det och att familjen kan ha det också när man är i en politisk maktposition. Därför att annars så tror jag att vi har redan en rätt hård selektion på vilka som orkar det politiska livet.
Det faller in i rekreationstanken.
Ja, exakt. Och där tycker jag att man ska ha en rätt tolerant och bjussig syn. Mm. Som dock inte, just när det gäller privatlivet, däremot det bredare privatlivet, men däremot inte när det gäller liksom blanda med affärer och annat.
Några noterat att det var ju bag-in-box då. Vinet hette ju då Lafitte och det glädjer förstås vinvänner. Men nu var det då en box för 239 kronor och inte The Lafitte, så att säga. Du vinkade, Paulina, vad vill du komplettera med?
Jag tänkte på Mattias historia som inte upprör mig ett dugg. Men om man tänker då symbolen...
Nu går det tarmet alltså, på poolavdelningen på riksdagen.
Att ha närhet till makten och göra sig till dörröppnare. Mm. Det är jag som har nyckeln här. Det är mig ni ska göra er vän med. Det är mig ni ska hålla er väl med. Mm. För då kan jag öppna de här dörrarna. Och det är liksom symboliskt då maktens byggnader, maktens dörrar. Man ska vara väldigt försiktig med det.
Absolut, det är
helt,
först.
Ja, precis. Ja. Helt utan invändning. Alltså,
nej, men jag förstår jätteglad att vänja sig vid det,
ja,
är livsfarligt.
Jag är jätteglad att ni hade en fin kväll. Så det är verkligen inte det. Men... Och det är ju det som är problemet med Harpsund här, att den vidare familjen Kristersson blir till den man ska snacka med för att få tillgång till det där som tillhör den absolut yttersta makten. Och när det gifter sig med friskola hit och dit och det ena med det andra, då börjar det brännas, då börjar det bli ett problem.
Jag ska ta tillbaka diskussionen till Peter. Många borgerliga tyckare, såväl avlönade som oavlönade sådana, har ju ägnat ett drygt dygn att leta historiska exempel på allt som har hänt på Harpsund sedan 50-talet. Har du någon uppfattning om det, Peter? Är det här liksom någonting spektakulärt historiskt sett, att så här ska det, brukar det inte gå till, eller vad vet du det?
Men jag tycker de där historiska exemplen att liksom det skjuter helt bredvid målet. Alltså jag tror inte att det är någon, eller jag har i alla fall inte sett någon som har gett uttryck för att Ulf Kristersson liksom och familjen inte ska få ha roligt på Harpsund. Alltså det är en plats för rekreation. Mm. Men det som är här är ju att Kristersson har inte medverkat här. Det är en vuxen dotter som mig veteligen inte bor på Harpsund. Alltså man har liksom gått ett steg ut i familjeringen, eller vad man ska säga.
Fast åka till pappas land när man är liksom drygt 20, det gör väl man i de flesta familjer, om man säger så.
Jo, men kanske är då inte precis tillsammans med sin studentförening.
Nej, okej. Okay. Det finns ju en annan historia här också. Då ska jag citera statsministern.
Jag vill bara säga, jag har väldigt, nu blir det psykologiserande och spekulerande där, men jag har väldigt svårt att tro att Kristerssons dotter, att den här tanken inte har farit genom hennes huvud. Är det här okej? Okay? Är det här liksom lämpligt?
Och då tycker du att när den tanken flyger, då borde det uppstått någon sorts delikatesstanke ändå, att hellre välja att avstå, eller...
Ja, håll säkerhetsavstånd. Liksom. Mm.
Ja, och då kanske man har frågat juristerna, och det är feltänkt.
Därför att fråga aldrig juristerna.
Nej, men precis.
Nej, men man skulle ha frågat en etikettsexpert kanske. Eller?
Ja, en...
En grå eminens.
Ja, ja precis. Vem hade man frågat? Nej, det är inte vett och etikett, det är någonting annat.
Ni kan fundera vidare på det, för det finns en annan diskussion här också. Och då ska jag citera statsministerns hustru, Birgitta Ed, som skrev så här på Facebook. Idag publicerar Aftonbladet bilder på våra ungdomar som grillar och äter middag hemma hos oss. Aftonbladet har ringt, ställt närgångna frågor för att få fram skyddade personuppgifter och antytt att ungdomarna har begått något fel. Att jaga våra barn och deras kompisar för att de lever ett helt normalt liv på en ovanlig plats är oacceptabelt. Peter, är det oacceptabelt?
Nej.
Väldigt entydigt, vill du motivera?
Nej, men just Harpsund är en liksom gemensam egendom som har upplåtits till statsministerämbetet. Det är helt rimligt att titta närmare på hur Harpsund används och ställa kritiska frågor kring det. Mm. Eller vad säger, lyfta upp en diskussion kring var gränserna går.
Mattias, förstår du Birgitta Eds upprördhet över den här granskningen?
Den kan jag väl på något sätt förstå. Man är alltid omtänksam om sina barn. Men jag delar Peters uppfattning att det finns inget i sak här att invända mot att medier granskar hur det här stället används. Och de gick ju på... alltså de hade inte kunnat göra det om inte de som var där hade postat i sociala medier om det. Så det var ju redan offentligt.
Mm. Paulina, vill du säga någonting just om den där?
Nej, man får skilja på vad en privatperson känner i ett sånt läge. Det har jag all förståelse för.
Mm.
Men det handlar inte om någonting normalt. Det blir nästan liksom, nej, det här hör inte till ett normalt liv att sticka iväg till Harpsund för att pappa är statsminister.
Jag tycker att den reaktionen förstärker känslan av privatisering. Alltså vad ska jag säga, att familjen Kristersson har liksom lite svårt att se gränserna här mellan de olika sfärerna.
Alltså det är väl en av de raraste passionerna i statsministerns liv, att han verkligen älskar det där stället. Det gör inte reaktionen rimlig, men det är ju något så att där det bottnar alltihop. Han är ju så toppförtjust i det här.
Ja, nej, men han älskar Harpsund, och liksom, han och Birgitta Ed har ju en väldigt liksom medveten, tydlig idé om att man har bjudit in liksom grannarna i området, man har bjudit in föreningar och det tycker jag är alla tiders. Och inte minst, alltså, och det ligger ju i linje med idén om Harpsund som inte liksom en gated community för familjen Kristersson, utan som ett gemensamt arv, liksom en gemensam plats. Men det är någonting annat.
Ja, fast man kan ju mycket väl tänka sig att några... Att även i ett sånt sammanhang blev liksom någon pajig bild i sociala medier eller något sånt där som man inte hade tyckt om att se. Men, ja.
Jag hade ju velat se bilder från er badkväll, men det var innan sociala medier.
Ja,
nej, men säga det också. Statsministern och hans hustru också är ju båda stammande från trakten. De är ju från Sörmland båda två. Jag tror, eller han är ju född i Lund men uppväxt i Eskilstuna. Birgitta Ed från Strängnäs, tror jag. En annan sak som Birgitta Ed sa också, det har att göra med det tidigare, men det är ju då att hon hänvisar till Anna-Karin Hatts avgång, och hon berättar själv att hat och hot fyller hennes inkorg och det blir en del av min och familjens vardag, vidrigt och tärande, man vänjer sig aldrig. Sen skriver hon, såna här artiklar bidrar till det. Den aspekten, någon som vill kommentera på det? Paulina?
Jag har all respekt för det.
Det kan vara en poäng i det.
Nej, alltså jag har all respekt för att hatet och hoten är fullständigt överväldigande när man är hustru till statsministern efter koranbränningar och i det här säkerhetsläget som är. Jag har 100% förståelse för det. Mm. Men den här granskningen hör inte hemma i den permen. Det är någonting annat.
Mattias, hot och hat bidrar till detta?
Nej, och överhuvudtaget. Alltså det här faller ju in i, det är ju även moderata tjänstemän och annat som har liksom lite grann bekrigat medier och medial granskning i det här. Och det tycker jag är är olämpligt, även om man kan förstå liksom en mammas reaktion här. Och det tar väl tillbaka och ger väl lite grann Peter en poäng att givet det faktum att människor kommer att reagera på de här bilderna och ha en kritisk uppfattning om att man ordnar studentfest på Harpsund, ja, då är det ju trots allt, då kanske man inte borde ha gjort det. Mm. Om man inte kan leva med granskningen, om man inte kan leva med konsekvenserna av den.
Peter, vi ska stänga det här ämnet snart, men får det här någon betydelse, tror du, av politiska slag eller andra slag?
Nej, alltså, eller på ett sätt kan det väl göra det. Alltså, om vi tar, en del har ju lyft fram då, ja, men Göran Persson hade minsann fester och gifte sig där och vigde en kompis och allt sånt där.
Göran Persson uppfattades ju ganska maktfullkomlig också.
Ja, men exakt. Och det var ju inte någon enskild händelse som levde kvar särskilt länge något kollektivt minne, men det var liksom, det byggde successivt på en bild av maktfullkomlighet, att han liksom, Persson hade svårt och ja, men han blev ett med sitt ämbete liksom. Det kombinerat med att liksom Socialdemokraterna hade svårt att skilja på sig själva och statsapparaten.
Mm. De där historierna är ju fantastiska. Jag blir väldigt glad att Harpsund är förknippat med sånt. Liksom.
Du tänker på kräftskivorna?
Ja, ja, och även den här Per Nuders beskrivna Perssons cykeltur som slutar olyckligt och han bryter ett nyckelben efter att de har förfriskat sig. Och sen så säger Persson att jag är egentligen imponerad att Per Nuder minns någonting alls.
Alltså en kul sak var det här. Det var att det kom fram lite såna här gamla historier. Har ni hört det här? Hade jag aldrig hört förut att SSU tydligen någon gång på långt tillbaka hade haft lotterier. De gillar ju att ha lotterier, Socialdemokraterna. Ja. Och lottat ut att man fick åka till Harpsund. Liksom. Det är ju otroligt skamlöst.
Ja.
Har ni hört apropå det? Svårigheten att hålla isär partiet och statsapparaten.
Och det är glädjen att sådana historier kommer fram. Jag trodde ju att Harpsunds Ekman inte fanns längre. Jag trodde att Tage Erlander hade begravt sig där, att man skickat ut kroppen på Riddarfjärden och skjutit en pil.
Faktum är ju faktiskt att Harpsunds Ekan är, det finns tre Harpsunds Ekor.
Det finns tre. Det är lite som Putin, man har lite extra ifall något skulle hända.
Det bekräftar på något sätt att Harpsunds Ekan är en idé och ett koncept snarare än en fysisk föremål.
Vi avslutar med dessa vackra, vackra tankar kring kulturbärande artefakter. Och så går vi vidare. Och då ska vi faktiskt ge oss ut i världen. Vi ska ta en lång resa ut i världen med Mattias som reseledare närmast. En riktigt 10-poängare om ni frågar mig. Vi ska titta på några nyligen timade valresultat som Mattias har bevakat. Och då ska vi börja med Buenos Aires. Och då vet ni förstås att det handlar om Milei. Mattias, hur gick det i valet?
Men det gick ju bra. Milleis parti fick då 41% i parlamentsvalet.
Han är ju president, ska jag säga. Så det är ett annat val,
men... och det är ju lite grann så. Alltså, Rutger Brattström är ju på plats där och skriver en gästtext för oss idag. Eller inte idag, men igår. Mm. Som är lite mer utförlig om det här. Och en av hans poänger är ju just att det här med att ha presidentval och sen fyllnadsval till parlament, då brukar det sällan gå bra för den som sitter vid makten. Mm. Men det gjorde det här. Väldigt överraskande starkt mandat.
Hur har det egentligen gått i Argentina? Kommer vi liberaler om 10 år kunna titta tillbaka på vårt stöd till Argentina och vara lika stolt som vänstern kan göra till sitt stöd till Venezuela exempel?
jag tror vi lugnt kan säga att det kommer nog sluta bättre än så.
Men vi är inte i spatiläge än.
Alltså. Nej, det säger inte så mycket. Alltså, Argentina är ju i en extremt svår situation, men vad vi kan se är att man har balanserat budgeten, det är första gången på över 100 år, och skurit i statsutgifterna med ungefär 30%. Man har avreglerat helt bostadsmarknaden, till exempel hyresmarknaden, med resultatet att de har fått ett enormt ökat utbud av bostäder. Och priserna har faktiskt också gått ner. Så just det här med att ändra i en regel extremt reglerad ekonomi och med utgifter som har varit liksom ganska mycket rent fusk. Alltså du har försäkringsbedrägerier där liksom samma bild har använts i hundratals fall för att få ersättning. Alltså väldigt mycket luft. Det gör ju att det som kan låta väldigt hårt egentligen inte, snarare liksom minskar fusk och inte känns så mycket för människor. Fattigdomen har efter och till en början stiga på grund av besparingsåtgärder sjunkit till nivåer som man inte sett på många år.
Men uppenbarligen tycker då, eller är det så, befolkningen ger ändå en signal att man tycker att det går åt rätt håll?
Ja, och det är ju inte ofta befolkningen tycker det om beslutsfattare, nästan oavsett vilka det är i svåra, och särskilt inte någon som just har skurit ner utgifterna med 30%, så det är rätt anmärkningsvärt.
Jag tänkte lite på mediebilden av Milei i Sverige. Jag tror vår egen tidning frontade först nyheten. Det var ju att det var en Trump-vän då. Att det är det. Mm. Alltså, är han en del i liksom någon form av den här högerpopulistiska trumpiströrelsen? Eller hur ska man förstå honom?
Ja, på ett sätt, retoriskt, så har han ju knutit sig till liksom den delen av kulturkriget. Men han är ju helt annorlunda. Alltså, om du tittar på Trump som makthavare, så har han ju snarare väldigt mycket gemensamt med de tidigare peronisterna. En lite machobetonad populism och dela ut allt till alla och gärna ha händerna i alla affärer och sånt där. Och så genom korrupt då, med att gynna sina egna anhängare. Milei står ju tvärtom för liksom en påfallande liberal, libertariansk ekonomisk politik, inte minst. Mm.
Peter, har du några åsikter om Argentinas affärer?
Jag har kanske inte så tydliga uppfattningar om Meleis politik, av den enkla anledningen att jag inte har satt mig in tillräckligt mycket i den. Men jag tycker att det är intressant att se liksom antydan till ett mönster här. Alltså både Milei i Argentina, det liberala, eller de två liberala partierna i Nederländerna, som också gick bra här i det nederländska valet i veckan, har ju liksom en väldigt offensiv agenda och en väldigt liksom som bygger på ett starkt självförtroende. Som ju vi definitivt inte ser bland liberala partier i Sverige.
Men vi kan flytta fram då direkt till Nederländerna, för de hade ju också val då, och där finns ju ett parti som heter Tysk One Hit Wonder från 1986,
ja.
D66, som gick kraftigt framåt, som väl är ett vänsterliberalt parti, tror jag, eller socialliberalt.
Ja, socialliberalt någonting. Ja.
Som ska sägas då har ändrat sin migrationspolitik ganska kraftigt på sitt. Vad finns då att lära från det valet? Eller Peter har redan antytt någonting här. Men...
Ja, alltså två av de tre största partierna är ju då liberala. D66 som är socialliberalt, och det klassiskt ganska stora partiet VVD högerliberalt.
Är det Ruttes parti som Rutte tidigare?
Ja, det är det väl. Ja. Nu. det är därifrån, det är traditionellt maktbärande parti. De försökte ju också ingå i den här Geert Wilders försök att bilda koalition. Han som leder det så kallade Frihetspartiet. Väldigt islamfientligt. Och han har ju dominerat politiken och blev ju i det tidigare parlamentsvalet överlägset störst.
Ja, precis. Och nu fick han ju komma med i regeringen och så vidare. Och det vet ju att den antirasistiska intelligensen vet ju att all samverkan med sådana partier leder till att de har exploderat i opinionen. Så två fördubblades man? Tredubblades man? Eller fyrdubblades man?
Man blev ju i början ännu mer dominerande och populära, men
femdubblades man rent av?
Nej, men liksom, man var ju i mediefokus hela tiden och sådär, men det blev ju en cirkus, och till slut hoppade de borgerliga partierna av och sa att vi kan inte samarbeta, och det var liksom han han tänkte ju mer på positionerandet, och så skulle han göra det här till ett val om invandringen, som ju är en stor fråga, och där, som du säger, alla partier har liksom anpassat sin politik ungefär som efter 2015 i Sverige. Men då är det färre som velat ha. Det ska ju sägas att Geert Wilders parti är jämnstort med det största. Mm. Så det är inte att de är små, men de har straffat ut sig själva.
Och de har också tappat. Så att, återigen har den stora antirasistiska intelligensen misslyckats med att förutsäga ett val. Ja, förlåt.
Ja, jag vet inte om vad de gjorde för förutsägelse om det nederländska valet faktiskt.
Nej, men det talar om den allmänna åsikten att vad som gynnar och missgynnar populister, så att säga. Ja. Förlåt, nu hoppar jag till dig.
Ja, alltså de är besvikna i alla fall med resultatet. Det var en missräkning, även det rödgröna samarbetet. Man kan ju också, det är två liberala partier som är större än hela det rödgröna samarbetet där den socialdemokratiska ordföranden då avgår efter valet. Mm. Så framgång för liberala partier och motgång för främlingsfientliga populister och socialdemokrater ser jag ändå som ett rätt bra resultat.
Och det är ju intressant i Holland att det största partiet då, D66, når inte ens 17% av väljarna, så det är väldigt utspridda.
Ja, och de har ju haft någon tv-debatt som tydligen är rätt avgörande också för hur folk tar ställning i valet. Det måste ju ha varit, det kan vara något
typ
för SVT
15,
att titta
15
på.
Då, eller?
Ja, jag vet inte hur de har gjort det, men... Ja.
De har väl en 2%-gräns i parlamentet. Mm.
Nej, det tror jag inte, för att ett parti som heter 50 plus fick 1,4% och de fick tydligen in 2 man i parlamentet på det.
Jaha, var det ännu lägre?
ja, okej. Okay. Men alltid frågan när det är utländska val, är det här exempel på någonting som kan spridas till andra länder? Kan man lära sig någonting, eller finns det lärdomar för Sverige? Vad tänker du, Mattias?
Alltså det visar i alla fall att den mycket dödförklarade liberalismen inte är helt död ändå. Men det är ju... Ja, man får ju se. Vi brukar ju bara imitera USA, så det kanske inte är något för Sverige, vad vet jag.
Argentina-Holland, det låter ju som en semifinal i VM.
Ja, och en bra semifinal.
Ja, riktigt bra. Och nu är det alltså då... Ja, vad säger du om det? Liberalismen kommer igen, Paulina?
Det som är intressant med Milei, på tal om det här med kulturkriget och Trump och vad det säger. Hans retorik har ju gått ut väldigt mycket på att den liknar Trumps och Trump-magarörelsen så tillvida att man säger att det finns ett etablissemang som har förstört allting, och det är liksom inte med reformer vi ska möta dem, utan det är motorsågen. Nu måste den här killen rida in här och göra upp med det här etablissemanget. Det är samma föreställningsvärld. Jag ser att du nickar, Mattias. Det ser
både och... För det är ju samtidigt så har man ju gjort sin hemläxa och gjort de här reformerna på riktigt. De har ju en, vad heter han, Sturzenegger heter deras...
Han
är ju då deras avregleringsminister, och till skillnad från Elon Musk så har han verkligen gjort sin läxa, tittat över... Och sen betat av vilka lagar vill vi reformera, vilka vill vi avskaffa. En väldigt gedigen lista, så han visste vad han skulle göra och har börjat beta av den, avskaffat ganska mycket. Och han går ju, apropå just den här symbolen med motorsågen, han har ju då en slipsnål med motorsåg som han går och delar ut till liksom så här byråkrater i IMF. Och sånt där liksom. Så det finns ju en salongsfej reformdel av det här också.
Det är kul att prata utländska val. Är det några nya val framöver som vi ska hålla koll på? Är det någon som vet? Får vi skriva lite schema om?
Alltså det finns ju alltså, en...
Vi har New York till exempel nu. Ja. Där kan vi också prata om kulturkrig.
En väldigt intressant, det är ju långt till dess fortfarande, men det var ju en minnesdag av Sovjetockupationen av Ungern. Och då var ju oppositionskandidaten där som leder nu ganska stort över Orbán. De ordnade, trots att liksom de regimtrogna medierna försökte tiga ihjäl, det var... Över 100 000 tror jag på gatorna i en jättemanifestation.
Det var ju 56. Var man inte ett år för tidigt då? Eller?
Ja, jag vet inte riktigt vad det är.
Men det ungerska valet i vår kommer bli jättespännande att se. Det ser ju ganska mörkt ut för Orbán just nu. Jaha, tack för det. Ska vi gå vidare?
Mm.
Härligt. Paulina, du har varit lite tyst när vi har varit ute och rest med Mattias här, men nu ska du få prata. För nu ska vi prata fortsatt resa, vi ska prata SAS.
Ja, det är det vi ska prata om. Jag var redo att prata om barnsoldater, men då ställer jag om.
Selma, jag kan prata lite under tiden så här. Alltså.
Ja, låt mig.
Nej, men du har ju varit ute med fingret i kulturkrigets stormar och på det fingret uppfattat vad som mycket kallas ett vibe shift som du har skrivit om. Dock ej publicerad den, men den kommer strax. Men du får berätta med egna ord som sagt.
Jo, häromdagen så stod jag och tittade på en reklamtavla från SAS. Och där stod det på engelska då, för engelska är väldigt häftigt. Men om man översätter till svenska så stod det så här. Folket som uppfann blixtlåset är vana vid att saker löper smidigt. Samt på en annan reklamtavla, folket som är vant vid skandinavisk design kommer inte att nöja sig med vilket gammalt säte som helst. SAS, föga förvånande egentligen, försöker dra nytta av varumärket skandinavisk innovation, skandinavisk design.
Mm, vackert så.
Ja, inget konstigt. För 5 år sedan så lät det precis tvärtom. Då hade SAS en reklam som jag verkligen rekommenderar att man går in på YouTube och tittar på det här, för att det är så, man tror inte att det är sant.
Vi kan be Jesper kanske spela, för själva ljudet är ju intressant att höra här.
The iconic Scandinavian windmills were actually invented in Persia. And we made the German bicycle a staple of our cities.
Yeah, you, Germany!
It's Turkish.
What?
Smapple? Dutch.
What about licorice?
It's Chinese. And
midsommarstången.
German.
Precis. Så att SAS och SAS var ju då det historiska flaggskeppet för Sverige, Norge och Danmark. Idag är det bara danska staten som äger. Kampanjen gick ut på att absolut ingenting är skandinaviskt. Allting kommer ut, för allting är kopierat.
Med köttbullen då?
Ja, till och med köttbullen.
Ja, och sen så sätter vi är alltså fortfarande nu här reklamen för 5 år sedan, Peak Woke. Och så gick SAS igenom olika saker och ansträngde sig och fjantade sig jättemycket för att kunna driva den här tesen att andra länder och andra folkslag har gjort massa uppfinningar. Det är bara i Skandinavien som vi inte har klarat att bidra med någonting.
Allting är kopierat.
Allting är kopierat.
Flygplanet kommer inte från...
Precis. Och då gick man och säger, man hade lite olika metoder. En var att bara säga, cykeln är inte skandinavisk, berättar de. Och det är så här,
spritt, föreställning att
han är... Nej, men det är så här, man kanske tänker på Köpenhamn som en cykelvänlig stad, så här, men nej, cykeln inte. Okej. Okay. Nästa grej är att köttbullen inte är svensk. Vilket är, så vitt jag förstår, så är det en myt som baseras på kåldolm. Ett missförstånd om att kåldolmen kommer från Turkiet.
Det är väl flera länder som har uppfunnit att man kan mala kött och se... Alltså.
Det är inte vi som har uppfunnit kött.
Nej, precis. Så. Ja.
Men liksom...
Hamburgaren är inte svensk.
Precis.
Det roligaste var ju då pappaledigheten.
Ja, och det är jätteroligt. Då har de då en pappaledig pappa som står med en bebis i famnen och säger thank you Switzerland.
Detta feministiska föredöme, Schweiz.
Ja, alla som vet någonting om världen vet att Schweiz är väldigt mycket framkant när det är sånt här.
Ja.
Schweiz fick...
Var det sista kantonen som gav kvinnor rösträtt var så här 1995 eller något?
Ja, typ. Nej, men Schweiz fick då föräldraledighet för... pappaledighet för typ 4 år sedan efter en folkomröstning, och den är, vet ni hur lång den är?
2 veckor.
4 timmar.
Ja, men 2 veckor lång pappaledighet.
Jag har läst din text.
Ja, just det. Ja.
Men det här är ju helt fantastiskt, för det här, vi har tagit upp det här massor med gånger på det här med övningar vi hade på 90-talet, att ingenting är svenskt, för jultomten är turk och julgranen är tysk.
Från Tyskland.
Från Tyskland och så vidare. Ja.
Och de var ju inne på det i reklamen också, så majstången är från Tyskland.
Ja, liksom. Och det vi har bara fåniga saker som majstången och sånt där som Mona Sahlin. Ja, allting det vänstern gjorde när de byggde upp SD på för. Alltså, det fanns så sent som 2019, det är ju fantastiskt. SAS-reklam.
Ja, 2020 till och med.
Ja.
Och jag menar, SAS, det finns ju en sak som är genuint...
Vilka kunde resa då under pandemin?
Ja, precis. Nej, men en sak är ju genuint skandinavisk även för SAS, och det är ju skattepengarna som bär upp bolaget.
Så. Numera danska, tack och lov.
Men i alla fall, och sen så då, så man fjantade sig jättemycket, och sen så fjantade man sig ännu mer när folk blev arga på det här. Och då märkte man att det fanns liksom en värld av människor som tyckte att det var genuint chockerande. De blev närmast skärrade på SAS över att det var så många som reagerade negativt på den här reklamen. Det var jättemånga tummar ner på YouTube och sådär. Mm. Så de började liksom skicka ut pressmeddelanden om att de förmodligen var utsatta för en hatattack på internet och att deras säkerhetsavdelning höll på att titta på det här och så. Och det där blev det ju ingenting med. Men nu 5 år senare, så istället för att göra ner skandinaviska innovationer, så försöker man liksom dra nytta av det varumärket. Och Skandinavien är ju, som vi vet, en av världens mest innovativa regioner. Jag skrev en text om det här 2020 i Quillette, där jag nämnde att man kan titta på periodiska systemet med flaggor och se så här, ja, det är rätt många skandinaviska flaggor.
Framförallt svenska.
Ja, visst. Du ser så frågan ut när jag säger periodiska systemet.
Ja. Det är väl Berzelius och sånt där, va? Så det är ett tag sedan.
Nej, jag har inte alls, har inte bättre koll själv. Nej, men poängen är att så här höll man på. Och jag tror att jag har pratat om det här i podden förut, att jag var på ett jättefint Lucia-firande en gång på Stadshuset, för jag hade en kompis som jobbade där, på tal om Harpsund.
Men hon är ju från Italien.
Ja, och då stod moderatledaren, finansborgarrådet, borgmästaren Sten Nordin, i den här underbara blå hallen. Lucianerna står där, tärnorna står där med Lucian. Det är jättevackert. Och så sätter han igång med att saffran kommer från Iran. Och så här, allt det här, allt vi har är bara skit. Ja. Och alla andra har kommit fram till saker, men inte vi, för vi är ingenting. Och det var fint att säga då.
Det var det. Jag tänkte släppa in Peter här, den gamla konsultuven. Hur mycket, alltså, företagsmanövrering i det som nu vi slarvigt kallar kulturkriget, men du fattar vad jag menar. Mm. Är det en reell kommersiell skada eller värde att hamna i kulturkriget, tror du? Eller vad tänker du om det?
Jag tror att man ska akta sig noga för att ge sig in i...
Man kan bränna sig, alltså.
Ja, det har vi ju sett massor av exempel på. Alltså från liksom Åhléns manliga mannekänger i liksom när Per Schlingman var fotomodell för Åhléns i någon väldigt märklig kollektion.
Det var väl frigjort.
Ja, men jag tror som Paulina, så det här, mycket av det här var ju common sense under rätt lång tid. Mm. Så att jag, liksom, reklamköparna eller de liksom konsultköparna förstod nog sällan vad laddningen i det som konsulterna föreslog. Alltså jag tycker liksom den här 2020-kampanjen från SAS, alltså det är liksom ett sånt typexempel på så här, reklambyrå, alltså en homogen grupp av medarbetare med en så här extremt stark värdegemenskap som liksom, ja, men ett grupptänkande.
Ja, exakt. Mm. Alltså, det kommer en grupp konsulter till en grupp chefer och de har samma liksom världsbild och fattar inte vad som händer där nere utanför fönstret överhuvudtaget.
Men nu har de fattat, menar du?
Alltså de blev ju väldigt skärrade där 2020. De verkade genuint skärrade.
Ja, men det kan man ju bli. Det vet
jag tror inte att de har fattat nu heller. För, alltså, men företagsledare, många företagsledare fattar inte nödvändigtvis så jättemycket om världen utanför.
Mm. Hörrni, jag tänkte citera Hasse och Tage från 1976. Det handlar om Sigvard Bernadotts, han designade grejer till SAS. Så de där gafflar som glider från bordet, för hala och smala och fullständigt kass, som Nils Johan Bernadotte gjorde åt SAS. Mm. Svea hund på Göta Lejon. Kom ihåg det kommer kanske dyka upp.
Oj då.
Och ja. De var inte svenskar, för de var ju över i Storbritannien och snodde en massa idéer.
Bernadotte tror jag inte är svenska från början, nej.
Nej, inte de här. De snodde vi från Frankrike, ja, men Hasse och Tage.
Ja, precis. Hasse och Tage också. Mm. Jaha, då
har ni tänkt på att kungafamiljen inte är svensk?
Ja, det har ju aldrig skämtat som bidragstak för invandrarfamiljer där.
Jag tyckte det roligaste i den vägen, det var när TV4 för jättelänge sedan hade så här vecka mot rasism. Och Christian Luuk intervjuade kronprinsessan och sa så här, har kronprinsessan blivit utsatt för rasism? Så var det då ett barn med en utrikesfödd förälder. Ja. Och stackars Victoria satt där och sa, ja, nej.
Fantastiskt.
Man har hört mycket.
Det jag skulle bara vilja se igen. Ja, apropå Christian Luuk, hur gick första resorna i På spåret förra veckan förresten, Peter?
Jag var otroligt ringrostig. Alltså.
Du var
jag
det,
var
ja,
helt kass.
Ja, fullständigt kass.
Musikfrågorna funkade som vanligt, men resmålen var... det var sirap i systemet.
Jag hade också lite svårt. Nu har jag faktiskt glömt bort namnet på Karl, men han som har lett Melodikrysset i alla år, borde inte han kunna alla musik...
Anders Eldeman.
Ja, Anders Eldeman. Borde inte han kunna alla musikfrågor? Men det kan han inte. Det har förvånat mig lite faktiskt.
Jag har gjort samma reflektion.
Ja. Hörrni, vi ska gå vidare. När vi ändå pratar kungafamiljen och invandring och allt sånt där, så ska vi bli lite allvarliga och prata återvandring. För det har ju också blivit en stor händelsekedja i veckan. Det är ju så att Tidepartierna har ju lagt fram ett förslag på detta. Och det har lett till att en rad kommuner har gett sig in i den här diskussionen. Och nu ska jag citera ett brev som då Jokkmokks kommun, för jag tror de var först, de skrev så här till regeringen. Tack men nej tack. Jokkmokks kommun har fått en förfrågan om att bistå regeringens kampanj att förvisa människor som arbetar och bidrar till välfärden. Det finns mycket att säga om den här förfrågan, men några korta reflektioner. Jokkmokk är vi, inte vi och dem. Jokkmokk är vi oavsett bakgrund, födelseland och hudfärg. Där skiljer sig Jokkmokk från regeringens människosyn. Och bakgrunden är ju det här återvandringsbidraget som ska ge personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i svenska samhället, som det heter, en chans till en ny start. Det har funnits väldigt länge, det har funnits en Palmes tid faktiskt, men nu ska det kraftigt höjas. Man ska kunna få 350 000 om man då frivilligt återvandrar. Men nu har en mängd kommuner hakat på Jokkmokk och sagt att det här är ingenting för dem. Vem vill börja? Peter, ska du börja? Jag vet faktiskt inte vad som har... riktigt, ja, vad regeringen har skickat ut för någonting, vet du det?
Det har ju naturligtvis då utsätts en statlig samordnare
för, okay,
för att liksom implementera den här utvandringspolitiken.
Och vilken roll i kommunerna tänkta? Är det de som ska sprida information om detta? Eller?
Jag ser väl det här brevet som ett sätt, som ett uttryck för en samordnare som söker sitt syfte.
Ja.
Men ja, det är väl, den här samordnaren ska liksom se till vara katalysatorn för att den beslutade politiken också leder till någonting.
Och hon har skickat brev till alla kommuner att har ni några som ska utvandra hos
ja,
er?
Ja, och erbjudit ett möte och lite sånt där.
Mm. Och då svarar kommunerna så här. Hur tolkar vi det då, Peter?
Då svarar Jokkmokk att Jokkmokk gillar olika.
Ja. Men Jokkmokk är ju också då, som alla glesbygdskommuner förstås då, intresserad av att inte minska sin befolkning. Det skriver
de
också.
Ja, men så här, om vi skalar av den här lite fåniga vi gillar olika retoriken som ju är mer att liksom sätta att...
Ja, det är ju näpsareringen lite.
Ja, exakt. Mm. Och liksom flörta med lokala väljarna så illustrerar det här ändå att så här, för många kommuner... Alltså, jag tror ju inte på utvandringsspåret. Jag har väldigt svårt att tro att man kan åstadkomma särskilt mycket hur mycket man än skruvar upp bidrag och andra incitament. Mm. Och för många kommuner, även om de också kan brottas med... vad säger, de här kulturella slitningarna och allt liksom utanförskap och allt det där som ligger bakom återvandringspolitiken, så har de samtidigt enorma problem att bemanna välfärden.
Mm.
Och där utlandsfödda är helt avgörande för att kunna upprätthålla en någorlunda fungerande verksamhet.
De vill hellre ge 350 000 till människor som jobbar i omsorgen och inte försvinner från kommunen, helt enkelt, kan man väl kanske sammanfatta. Vi fittlar vidare till Mattias. Det är mycket, det är både regeringens initiativ men också Jokkmokk. Ja, du får kommentera det du tycker är viktigast.
Ja, men alltså, det är ju som Peter säger, det är ju lite enkel... Kommuner kan göra en enkel och lite billig poäng genom att tacka nej till ett möte, men det är ju ändå ett möte med som känns rätt överflödigt i en position som är lite grann att ja, den här regeringen försöker liksom få den här reformen att funka fast inte ens utredaren eller någon egentligen tror på det. det är väl ganska, kommuner tackar säkert nej till, de tackar nej till för få möten, men många möten som kanske inte leder någon vart. Det allvarligare i det här tycker jag är Sverigedemokraternas respons, för det var deras migrationspolitiska talesperson Ludvig, vad heter han?
Aspling.
Som du har haft här i podden och intervjuat. Han reagerade ju på det här genom att säga att nej, men om kommuner vägrar att träffa samordnaren i den här frågan så bör staten överväga att dra in alla bidrag till kommunen. Och det är en väldigt dramatisk åtgärd som väl visar en rätt auktoritär ådra när någon inte gör som de vill. Och det tycker jag väl är det mest huvudlösa i det här.
Mm, det känner inte till. Det var intressant att höra. Paulina, vad väcker det här för tankar hos dig?
Så vitt jag förstår så är det inte, det är alltså en dialog man tackar nej till. Det är inte så att man tackar nej till att följa lagstiftning eller något sånt där. Då skulle vi ha ett, liksom, få en större diskussion om kommunal obstruktion.
Ja, nej.
Och det är ju någonting annat.
Det är ju inte kommunen som kommer betala de här bidragen, vad jag förstår. Och det är ju inte kommunen, alltså det är ju mellan stat och den återvandrade. Kommunen är väl snarare en förmedlande informationslänk, som jag förstår.
Ja, precis. Men att tacka nej till en dialog är alltså inte detsamma som att obstruera eller liksom gå emot befintlig lagstiftning eller sådär.
Ja, det är mycket svårt.
Så att de får väl göra lite hur de vill. Och jag tror att återvandring är en jätteviktig faktor om vi ska klara någonting överhuvudtaget. Men och sen är det jättesvårt att få igenom, det är svårt att få igenom utan att det leder till massiv korruption, att man stärker den organiserade brottsligheten och allt det där som vi har pratat om. Men alternativen är inte heller så bra.
Vi pratade lite om återvandring i podden förra veckan när jag hade Svea Nerbrandt och Andreas Johansson Heine här. Andreas menar ju då, och det är en åsikt som jag värdesätter mycket, hans åsikter, jag tog det på allvar, att återvandring är en ganska farlig väg. Jag tror jag skrivit honom på sidan också, att det kan leda till väldigt mycket splittring och misstro och otäcka saker. Jag vet inte, Peter, du tror inte på det av praktiska skäl, men vad, ja, det här med att det liksom kan vara en splittrande effekt, vad tror du om det?
Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt hur, Andreas, har du möjlighet att återge lite mer detta?
Alltså, ett det är väl om man börjar tvinga och driva människor ur.
Ja, inte bara det, utan en stat som liksom då glider åt mer och mer med morötter först kanske, men en liten piska där piskan kanske växer och morötten helt enkelt förklarar vissa människor icke önskvärd i det samhället. Det är ett ganska sluttande plan, tror jag han tänkte. Och det tänker jag också.
Det håller jag med.
Ja, där
har jag en invändning.
Jag är först.
Nej, men jag vinkade för dig.
Det var PT-frågan först.
Jag vet inte om jag skulle vilja kalla det sluttande plan, men däremot tror jag att det är en risk för att det blir kontraproduktivt. Alltså att så här, det förstärker liksom ett ekonomiskt och socialt utanförskap blir i ännu högre grad också ett kulturellt och samhälle, alltså ett utanförskap på alla nivåer.
Jag ska inte tala för Andreas Johansson Heine. Lyssna gärna på den podden, läs vad han har skrivit om det också. Paulina?
Jag tror att alla vuxna människor förstår det här är ett större socialt åtagande än vad Sverige klarar. Och därför verkar vi nu för återvandring. Det betyder inte att varje enskild människa är ett problem. Det är någonting annat. Misstron finns där. Alltså vi har sedan 25 år vant oss vid, drygt 20 år, vant oss vid att brandkåren kan inte åka in utan vidare i vissa bostadsområden därför att de får sten på sig. Misstron finns sedan länge. Och det finns så mycket missuppfattningar och feltänkande i hela den här som har varit genomgående i vår migrationspolitik. Till exempel bara en sån sak som att människor som får allt när de kommer till ett nytt land, de kanske inte tar emot det här med en känsla av tacksamhet utan kan ta emot det med en känsla av att vara nergjorda och en känsla av att ha förlorat sin värdighet därför att de får så mycket serverat. Vilket i sig kan leda till en massa negativa spiraler. Det är också någonting som man glömmer bort och inte pratar om. Och det är någonting som jag tror att det är en viktig faktor för att förklara befintliga slitningar. Vi har varit väldigt dåliga på att förklara de slitningar som finns. Vi hade upplopp i svenska förorter för 3 år sedan när människor försökte mörda poliser. Stora folkmassor som kastade sten på poliser. Och om en polis föll till marken så jublade de här folkmassorna. Vi har jättestora slitningar redan nu.
Paulina, angående återvandringen, det här ska ju börja gälla efter årsskiftet. Det känns ju väldigt ovisst än så länge hur det här kommer gå. Vi vet inte så mycket om det, det är experimentellt. Vad tänker du är det? Hur tror du att det kommer utveckla sig under det närmaste året? Har du någon uppfattning om eller känsla för det? Liksom?
Jag tror att det finns, vi underskattar mängden människor som inte alls trivs med Sverige, svenska värderingar, det svenska samhället. Det kom två exempel i veckan på människor som har återvandrat till Mellanöstern och som själva går ut i sociala medier och säger, men det var den här regnbågsflaggan utanför dagis, det var ett fall i Danmark.
Just det.
Ett annat fall som var likartat, som jag inte kommer ihåg till.
Väl. Så en del kommer nappa, tänker du?
Det tror jag säkert. Alltså, vi underskattar de kulturkrockar som finns. Mm. Min stora oro som jag har pratat om förut, det är den organiserade brottsligheten.
Ja.
Att man ringer på hos folk och säger, vet du vad? Du har till imorgon på dig. Och vi kommer vara schyssta, vi kommer ge dig 10%. Men det är bara om du skyndar på.
Det tror jag vi alla delar. En sista bara grej angående, som inte har med återvandring att göra, men som har med vem som har rätt att vara i Sverige. Ni har säkert hört den här historien, en 16-årig flicka som blev våldtagen i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes i hovrätten till 3 års fängelse, men inte till utvisning. Och det tror jag ganska många blir förvånade över. Jag tillhör dem att utlänningar som begår så pass grova brott, jag trodde det var självklart att man
blir utvisning. Nej, det har aldrig varit självklart i Sverige. Alltså, man har skärpt den här utvisningslagstiftningen tidigare, från att ha varit så här, alltså det är jättevanligt att åklagare glömmer att yrka på utvisning och sen så när man frågar varför då, ja men det föll mellan stolarna. Det är så här, det är inte alls huvudregel att man utvisas ens efter den här typen av brott.
Mattias och Peter, hade inte ni föreställningen att utlänningar åkte ut på ett sånt här jag trodde det, men
Ja, visst, alltså det är väl en betydligt strängare lagstiftning på gång som jag tycker drog ganska mycket för långt åt andra hållet, där det handlar om att allt över vad var det, ett halvårs fängelse då skulle ju definitivt det här omfattas. Det här är ju ändå det är en relativt hård dom. Det är 3 års fängelse och det människor har reagerat på är att man har kallat det en våldtäkt av normalgraden. Det är alltså inte för att våldtäkt är normaliserat eller något sånt här dumt.
Nej, men det utan, är en massa sådana missförstånd. Ja,
men det är ju ett minderårigt offer.
Ja, exakt. Alltså, upprördheten över brottet går ju att förstå definitivt. Den sympatiserar jag med. Om man ska dra gränsen vid 3 år eller lägre. Jag är förvånad över att det här inte redan fanns på plats, för då hade ju det här varit fallet. Ja, kanske har man gapat över för mycket här, för nu vill man dra det så långt ner att man strider mot inte bara internationella konventioner. Jag tycker det är väldigt dramatiskt att skilja någon från ett land.
Andra länder ut. Om jag åker till ett annat land som utlänning och begår våldtäkt, åker jag väl ut?
Det beror på. Det är ju inte åker till ett annat land här, om jag har förstått saken. Det är ju lite skillnad om du har bott och vuxit upp i ett land, även om du inte är medborgare, till exempel. Ja. Och sådana. Ja, okay. Jag känner inte till de närmare faktorerna här. Som en påföljd för en 18-åring så tycker jag ändå att det krävs en viss ribba. Ungefär där. Men
okej.
Ja, men då anmäler jag avvikande uppfattning. Jag tycker att en person som begår ett sånt brott, vi kommer aldrig ha glädje av honom under hela hans liv. Vad ska han göra i Sverige? Ska han jobba i omsorgen? Eller i parkförvaltningen? Vad ska vi göra med en sån person?
Nej,
det är klart att man inte har rätt att vara kvar i Sverige. Det är för mig en absolut no-brainer. Jag läser så många domar. Och det är så påfallande ofta som säger, jaha, det blev ingen utvisning här heller. Det är så här, 2 män som tillsammans våldtar en tjej på en finlandsfärja. Det är så grovt så det går inte att föreställa sig. En av de irakiska medborgare, det pratas inte ens om. Ja, nu minns jag inte den domen.
Du har ju skildrat precis det här när jurister har klantat sig, när det har funnits lagstöd och definitivt anledning att utvisa människor och de har inte orkat göra sitt jobb. Där är jag helt med
dig. Men sen pratar du också, du tar också upp den här människorättifieringen och det här juridiska, liksom internationella rörelsen för att människorättifiera och en massa saker som egentligen ska vara föremål för valda parlament. Det är huruvida vi väljer att utvisa brottslingar från Sverige, det ska inte internationella kommissioner bestämma över i den omfattning som man gör idag?
Det jag säger är att alltså alla former av förseelser ska inte resultera i utvisning.
Nej,
det tycker jag är groteskt. Alla former av juridiska påföljder ska inte... Jag är orolig för att en 6 månaders gräns är att dra det för långt.
Det är inte alla
förseelser. Det är en helt annan
sak. 6 månader i fängelse, det är en ganska kännbar påföljd i Sverige.
Hörrni, vi sätter streck i debatten där och ska stanna på lite här. Snabbt bara, poddats i veckan. Måndags pratar vi grundlagen och grundlagsförändringar. Håkan Boström, tidigare nämnt, från GP var här. Fredrik Johansson och Olle Ehrenkrona. Bra snack, alla var ganska överens. Figge var ju också svår, de var alla platser. Tisdags, Carl-Oskar Bolin, ministern för civilt försvar, var på besök. Vi pratade om mycket, bland annat om Aftonbladets ledarredaktions uttalande om att davidsstjärnor stöter sig med folk och att det är oansvarigt att ha sådana på sig. Onsdag pratade vi östlig förbindelse som man är oense om i Stockholm. Jan Valeskog och Kristoffer Fjellner var här. Mycket Stockholms intern, men Jesper som Lulebo påsåg att han fick ut lite av den i alla fall, så det var väl allt något. I övrigt pratade vi simhallar igår, jag, Veronica Heidlind och Anders Kinberg. Riktigt trevlig podd, viktigt ämne, trevliga människor. Det är lite valspråket för den här podden, viktiga ämnen och trevliga människor. Vad tycker ni om det?
Ja. Bättre än viktiga människor och trevliga ämnen.
Ja, jag pitchade att poddens valspråk skulle vara vi lever av Vimans svett och Volodarskis tårar. Men då var ju Tove lite tveksam till det, så att det får vi ändra då.
Ja, det här tyckte jag var bättre.
Ja, det var trevligare. Vilken blandning? Saknades varken vampyrer, gengångar eller mylingar? Då ska vi gå vidare. Och då har det blivit dags för mitt favoritmoment, minsann. Det är det som vi kallar svar direkt. Också ett mycket spöklikt moment då vi tar fram ektoplasmamätaren för att undersöka halten av verklig tro eller vantro hos våra ledarskribenter. Vi ska helt enkelt kolla på hur bra de är på att tycka och göra det snabbare än damen med guldbenet hinner börja ropa i natten från sin grav. Det kommer gå till så att jag presenterar några nyligen fattade beslut eller lagda förslag för mina kollegor och de ska omedelbart svara om de är för eller emot eller svara ja eller nej. Och snabbare än Gustav Fridolin sätter stopp på invandringen ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Mm.
Vi släpper motionerna äntligen. Vi hann med 10-tal av de drygt 3000.
Nu orkar ingen hålla i motionen.
Skulle väl rädda skolan snabbt? Han skulle väl inte stoppa invandring?
Ja, men det var ju det han gjorde i praktiken. Så att,
ja.
Det var det jag menade. Och det gick väldigt snabbt. Hörrni, Liberalerna vill tillåta skoluniformer. Detta skriver partiledare Simona Moamsson på Svenska Dagbladets debattsida. De rektorer som vill ska kunna sätta tydliga ramar för barn och unga när de är i skolan. Märkeskläder i korridorerna bidrar till att tidigt skapa ohälsosamma fixeringar vid status som i värsta fall kan leda till mobbing och utfrysningar, skriver hon. Så tycker hon, så tycker Liberalerna. Vad tycker vi? Tillåten med skoluniformer? För eller emot? Hela svar direkt.
För.
För.
Jag och Liberalerna har fel.
Ja, men lite så.
Okej.
Det var ju en jättetunt i anledning.
Nej, men alltså... Barn är per definition besatt av status. Det ingår i att vara barn och ungdom att vara besatt av status. Det är ingenting som påverkas av huruvida man har skoluniform eller inte.
Det har de
hittar andra sätt att mäta sin status. En viss typ av märkesfixering kan man ju försöka stoppa. Framförallt är det ju det här med gängmundering som är ganska angeläget att stoppa.
Mm. Precis, vi fortsätter. Och säga så här att förvaringsstraffet ska återinföras. Detta kunde justitieminister Gunnar Strömmer och Tidöpartiernas juridiska talespersoner berätta i Expressen förra veckan. Då skriver man så här. Idag finns ingen möjlighet att fortsätta inlåsningen även om riskerna för nya brott är väldigt stora. Det vill vi ändra på. Och nu har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om en ny tidsobestämd påföljd, nämligen säkerhetsförvaring, ska införas nästa år. Jag vill säga att förvaringsstraff fanns ju tidigare i Sverige och finns ju också exempelvis i Norge. Det var det Breivik dömdes till. Mm. Säkerhetsförvaring som påföljd. Är det för eller emot? Jag svarar direkt.
För.
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 Mattias, varför du för?
Det finns ju, det gäller ju att tillämpa det här med omdöme. Men det finns ju definitivt personer som... Alltså, det är lite grann det här... Alltså, Vi har rättspsykiatrisk vård så där liksom människor är i tillstånd där liksom, ja, de är ett sånt uppenbart hot att då vårdar man dem. Att ha den påföljden också för vissa typer av brottslighet för människor som är benägna att begå det. Jag ser behovet, men det kan definitivt missbrukas.
Så att en av de sista i Sverige som dömdes till det här, det var nog Christer Pettersson som dömdes i slutet på 70-talet. Och det gick ju inte så bra kanske sen. Men tack för det. Tar vi en till. Arvodet för riksdagsledamöter höjs med 2900 kronor. Nästa år kommer arvodet vara 81 400 kronor per månad. Det är en ökning med 3,7%, det vill säga en bit högre än industrimärket i år som är satt till 3,4%. 81 papp till riksdagsledamöterna från med nyår. För emot, svar direkt.
Alltså, ligga...
Det är väldigt mycket pengar. Alltså.
Ja, för... lite mycket.
Ja, det är lite mycket givet vad som kommer ut därifrån, tycker jag.
3000 motioner.
Ja, men det är också det här. Alltså, man får ju föregå med lite gott exempel.
Var det för eller emot? Jag hörde inte förresten.
Mot.
Jag för, säger jag.
Paulina, du var mot.
Ja, men alltså jag... Det är ju bra om man kan konkurrera med om talangfulla och högproduktiva människor. Mm.
Jag tycker att riksdagen ska tillämpa individuell lönesättning.
Ja, precis. Efter antal pressklipp då? Så Jamal El-Haj får riktigt hög lön. Ja, tack för detta. Då passar vi på att gå vidare. Och då blir det dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Nu ska vi in i skräckens innersta och mest intima domäner. De backrooms där lysrören flimrar snabbast. De mest avklädda och fuktigt droppande rörsystemen in bland de där bara stammarna där tallbaren krasar under fötterna. Och där de mest främmande skapelserna i form av strådocker vajar för vinden i granarna. När man öppnar dörren till det sista uthuset i ödegården långt bortom vägskälet vid Risbäcksbodarna där ingen längre tar av. Öppnar den dörren och inser att den våta dagen utanför med sina slokande vitklöver och lukten av ruttnande lupiner inte längre finns runt den. Utan man bara dras in i det som finns där innanför. Dags att testa nerver och kunskaper från mina kollegor. Kunskaperna huvudsakligen men inte uteslutande kring de ämnen de precis ägnat den senaste timmen att tycka så främt om. Ni där hemma i lurarna kan också försöka vara fräna. Och är ni fränare än Paulina, Mattias och Peter, då är ni just smartare än ledarskribent. Och då bör ni genast söka er bortom de där portarna av horn och elfenben och söka den sanna kunskapen som ligger där bortom. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen läsa färdigt frågan så får man det. Då slutar jag läsa om man riskar dessutom minuspoäng. Man har ett svar per fråga och vinnaren får kasta första ägget i kvällens äggkrig. Hur gick det senast då? Jo, Peter tog hem det på sista frågan. Men nu Paulina utskriven så dagens drabbning kommer bli tät. Misstänker att svarsförslagen kommer flyga tätt som bålgetningar. Precis som marinflyget vid slaget vid Midway. Oj, oj, oj. Är ni redo?
Mm.
Då drar vi igång. Vi har ju pratat en del om Harpsund. Några frågor om denna plats och människorna kring den. Redan i januari, jag ska skriva upp här först, Mattias, Paulina och Peter. Ja, redan i januari 1953 kunde statsminister Tage Erlander inspektera sin nya tjänstebostad. Med då var också hans fru. Vad hette hon?
Mattias
först.
Aina.
Det är helt rätt. Och nu ska jag återigen citera Hasse och Tage då från 1976 när Tage Erlander är med då. Och då har han råkat ha en sidoaffär med Monica Zetterlund. Det är väldigt konstigt. Men då ska jag säga så här att först var jag glad Aina. Nu vill jag inte ens ta Aina. Säg inget till Aina. Ett poäng till Mattias. Året efter var första gången som Ekan hamnade i rampljuset. Den gången hade Erlander bjudit ut de borgerliga partiledarna på Harpsund en vacker majdag för överläggning. Det blev högerledaren som fick sitta vid årorna. Vad hette han då? Högerledaren på 50-talet.
Peter. Det måste ju vara Jarl Hjalmarsson.
Ja, det stämmer. Hörrni, apropå ekor, vilken klassisk svensk komedi slutar med att den norska flottan köper 10 000 svenskbyggda ekor?
Mattias. Göta kanal. Eller vem drog ur proppen?
Precis. Åter till Harpsund. Vad heter sjön som de ror omkring på egentligen?
Paulina. Flensjön.
Nej, men du visste att det låg i Flens kommun. Det var en liten guldstjärna sätter vi här då.
Mattias, är det Båven?
Nej, det är det inte. Nej,
det var Perssons torp.
Nej, ingen som vill chansa. Nej, den heter faktiskt Harpsundsjön.
Mm-hmm.
Eller Harpsjön. Harpsund räknar sina anor tillbaka till 1300-talet. Enligt den första källan som nämner platsen förekommer också en annan känd historisk person. Han var riksdrotts och räknas allmänt som den svenska historiens allra rikaste privatperson. Han ägde bland annat hela Finland. Vem var denna välbärgade man på 1300-talet? Sveriges rikaste person genom tiderna. Han var också en mycket ond man. Han ska i något sammanhang för att lösa en arvstvist skurit ut ett foster ur en kvinnas mycket otäckt sådär.
En ond man på 1300-talet. Han var dansk och hette Valdemar Atterdag.
Du vet en guldstjärna till.
Tack!
Nej,
det var det som var tanken.
Den här mannen hette Bo Jonsson Grip. Aha. Harpsund, tänker jag på harpa. Nu söker jag namnet på harpans föregångare. En äldre form av stränginstrument.
Paulina. Lyra.
Ja.
Hon har många strängar på sin.
Ja, jag skulle säga att det är en, enligt en känd faktoid så förknippas den med den romerska kejsaren Nero. Bo Jonsson Grip spelade förmodligen inte lyra. Men något liknande spelade Trobadix i Asterix. Vad kallas Trobadix och hans kollegor? Alltså en typ av keltisk etisk...
Mattias? Druid?
Nej. Det Peter. Avbröt också. Minus. Peter?
Trubadur.
Nej.
Nej, men läs klart.
Ja, båda har avbrutit. Ja. Vad kallas Trubadix?
Jag avbröt inte.
Jo, det var ju avbrutet.
Jag hann inte läsa. Så är det. Nu har Paulina ett chans. Men nu läser jag färdigt frågan. Vad kallas Trubadix och hans kollegor? Alltså typen av keltisk, episk diktare och musikant. Samt även namn på deras efterkommande vid de europeiska medeltidshoven.
Bard.
Det är rätt.
Så är det.
Då övergår vi till minimomentet. Partier som Alexander Bard varit med. 2022 kandiderade Alexander Bard till riksdagen för detta parti.
Och vad heter de?
Det är ju rörigt här området.
Ja, det är verkligen rörlig materia.
Vad heter de? Eller
vad heter de? Mattias, var det Medborgerlig Samling?
Ja, det är rätt. Då får du tillbaka ditt andra poäng där.
De har ju den roligaste valaffischen som jag någonsin har sett.
Medborgarsamling.
Man åker förbi den och ser man att det står så här samhällskontraktet och sen så är det så här 4000 tecken. Man har inte en chans.
Fantastiskt.
Gör detta i nästa val också, är ni snälla.
2010 var han med och grundade detta parti.
Peter. Ja.
Peter?
Det var väl alltså Liberala partiet, eller hette de Liberalerna till och med?
Nej, det var inte rätt. Ja, så finns chansen på detta.
Mattias. Nej, det var inte det.
Nej, har du någon chans? Nej. De hette Liberaldemokraterna.
Så var det. Alltså, i Ryssland.
2011 gick han med Alexander Barda som med i detta parti som han lämnade 3 år senare efter att ha kallat partiets kvinnoförbund för missfosterhjärnor.
Paulina. Centern.
Ja, rätt. Tredje poäng där. 2024 anslöt han sig till detta parti.
Och Mattias? Var det de här Alternativ för Sverige?
Nej, nu
kommer jag på Peter. Ja.
Peter?
Han anslöt sig till Folklistan.
Ja, det är klart.
Ja, förstås.
Men det var 2024, så han har säkert hunnit lämna och bryta med dem då. Vi lämnar Harpsund och Alexander Bard. Konstigt att Paulina leder på 3 poäng, Mattias Skugga på 2 poäng och Peter har 1 poäng. Vi har ju pratat Nederländerna, detta fantastiska land. Vi ska kolla lite vad ni kan om nederländsk musik. Då vill jag helt enkelt veta artistens namn.
Nederländsk musik?
Och då vill jag höra, vad är det vi hör för band här? My hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel.
Så här, musik igen, som går in genom ena örat och ut genom det andra.
Men känner ni inte igen det här?
Nej.
Jo, den värsta typens boogie rock. Alltså.
Men Peter?
Nej, alltså... Jag vet fan inte något.
Det här gamla bandet då, hittar ni från 1971 ska sägas, då lystrar till det fantastiska namnet Golden Earring.
Så, ja!
ett av ganska få nederländska musikexporter, men här kommer ett annat. Vilka är det vi hör nu? Boom, 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 boom.
Peter.
Peter?
Venga Boys.
Just det.
Självklart är det Venga Boys från, vad är det, 1998 kanske, eller? Något sånt. Något där. Sånt. Boom, boom, boom. Ett poäng till där. Vi tar en sista. Vilken nederländsk musikant är det vi hör här? Välkommen
Europa. Paulina.
Paulina.
Joost. Jävla bra låt. Joost.
Här gör vi ha efternamn också.
Nej. Nej. Men han heter bara Joost.
Okej, du får
förlåt att jag svor, men det är en toppenlåt.
Joost Klein var det. Mm. Snyggt. Jaha. Då,
han gör ju det man ska göra i Eurovision. Han sjunger på olika språk.
Mm. Mm. Vi lämnar den nederländska musiken men fortsätter med Nederländerna. Amsterdam är ju känd som hem för en av världens mest kända dagboksskildrare. Men vad kallade Anne Frank sin dagbok? Vilket namn hade hon på den?
Peter. Kitty, va?
Mm, helt rätt. Kitty, då tänker jag på Kitty Hawk, ett amerikanskt hangarfartyg. Varför i all sin dag döpte US Navy ett helt hangarfartyg efter lite staden North Carolina med bara drygt 3000 invånare? Vad är den platsen känd för? Kitty Hawk. Vad hände där i amerikansk historia som gjorde det så viktigt att man döpte ett hangarfartyg efter det? Nej, det var platsen för bröderna Wrights första flygning 1903. Mm. Vi lämnar Nederländerna och konstaterar att Paulina fortsatt leder på 4 poäng. Nu skuggar Peter på 3 och Mattias är kvar på 2. De sista frågorna kommer handla om Halloween och lite skräcktema. Enligt Lovecraft bidar denna varelse död men drömmande i en sjunken stad djupt under havets yta. Vad heter detta? Lovecrafts mest kända varelse.
Jag vet inte vad du pratar om.
Peter. Peter?
Är det det som är Demigurgen?
Nej, det är det inte.
Vad heter den? Oh.
Det är ju ett namn som egentligen inte ska kunna uttalas av mänskliga läppar. Så att, men ni får göra ett försök ifall ni kan. Ingen som kom på?
Nej, jag kommer, det står still.
Jag tror att, han ska, att det ska vara som Cthulhu, brukar man säga på engelska.
Ja.
Men det ska väl egentligen vara Cthulhu.
Ja, Cthulhu. Ja, Cthulhu.
Hörrni, i den här delstaten ligger den fiktiva staten Derry, dit Stephen King förlägger många av sina...
Peter? Maine.
Maine, som också är hans hemstad. Nu är det så spännande att Paulina och Peter har 4 poäng vardera. Och då frågar jag så här, nu söker jag en författare. Hon skrev Ängelfors-serien tillsammans med Mats Strandberg och har sedan på egen hand givit ut exempelvis Norra Latin.
Paulina?
Paulina?
Är det hon Schulman?
Nej, det är det inte.
Här. Jag kommer inte att svara.
Nej. Sara Bergmark Elfgren heter hon. Nu är det sista frågan på Halloween-tema som kan avgöra detta. Vad kallas på engelska en urgröp pumpa med ljus inuti där skalet formats som ett ansikte? Termen användes ursprungligen i England om lyktgubbar eller irrbloss. En pumpalykta, vad heter det på engelska helt enkelt? Det trodde jag ni skulle kunna.
Nej.
Nej.
Det heter Jack-O-Lantern.
Ja.
Mm-hmm. Tar vi en till fråga så vi kan skiljas er åt dem. Vad är den vanligaste naturliga vetenskapliga förklaringen till så kallade irrbloss eller lyktgubbar? Det vill säga ljusfenomen som uppträder i naturen. Vad är det egentligen, tror man?
Peter.
Peter.
Är det något med metangas?
Det är helt rätt. Det är sumpgaser som själva antänder. Och därmed tog du hem veckans omgång.
Jag kunde ju Valdemar Atterdag.
Ja.
Jag ser ju att jag har gjort en guldstjärna.
Jag har gjort en guldstjärna. Du kan få en till guldstjärna om du säger vilket år som Visby brandskattades.
1361.
Det var snyggt. Då får Peter också en guldstjärna. Så, likförbandat så fick han också dem. Peter, hur känns det?
Visste ni att mitt lokala ICA heter ICA Atterdags?
Brukar du brandskatta det ibland?
Ja, precis. Jag plundrar det.
Ja, det var ju lite, du försökte utmana Peter i gotlandskunskap. Det var ju inte så smart kanske.
Nu är jag jätteledsen. Ja.
Men vadå, var det fel? Du fick ju rätt till och med på Joost utan efternamn. Fast Joost Klein.
Du försökte ju hjälpa mig. Ja, lite,
Peter missade faktiskt 2 av musikfrågorna och tog ändå hem det. Det är väl ganska imponerande.
Mm.
Peter, är vi nöjda med detta?
Nej, men alltså, så här, det är viktigt inte att vinna. Men jag har så här, sedan länge... är det viktigast för mig att Peter inte vinner. Ja. Och jag kommer inte ihåg varför. Det är någon gammal oförrätt i samband med
det,
quizen.
Det här var ny information.
Nej, det är inte ny för mig. Vi som sitter i studion känner det här, Peter.
Ja, nej, men jag kommer inte ihåg. Någonstans hände någonting. Jag tror att det var för ett år sedan.
Det hela började med en förflugen kommentar.
Men sen dess har jag känt att det...
Ja, nu ska jag
det är det här
klart.
Som inte får hända. Ja.
Du föreslog ju innan nu att vi skulle göra ett Halloween-avsnitt ungefär som The Simpsons brukar göra. Alltså man, alla är helt konstiga roller och det är inte kanon, så man får liksom göra vad som helst. Liksom.
Ja, just det.
Hade det varit roligt?
Ja, det hade varit roligt.
För att du hade suttit och, hur hade du betett det då?
Ingen aning.
Nej, det vet vi inte. Det får bli till Halloween nästa år kanske. Peter, slutligen, är vi nöjda med dagens avsnitt?
Ja, framförallt slutet.
Framförallt slutet, och hoppas att det går lika bra på spåret ikväll också. Mm. Stort tack Peter Wendblad för att du medverkar idag.
Tack Andreas.
Stort tack Mattias Svensson för att du medverkar idag.
Ett nöje som alltid.
Och stort tack till Paulina för att du medverkar idag.
Tack för att du fick vara med.
Och fick lite guldstjärnor också.
Tack.
Stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.